Ett skäl att vi har en gudstjänst som är 2 timmar med först en mässa och den här delen, det är för att vi är olika. Det är ett viktigt skäl varför vi delade upp en gudstjänst i 2 delar för ungefär 2-3 år sedan. En del av oss, vi uppskattar mycket mera ordningen, lugnet, känslan av helighet som finns i stillheten och en annan typ av musik och så. Och det vill vi lyfta fram och vi var ju väldigt många människor på mässan. Och en del av oss uppskattar lite mer det här folkliga, fria. Och därför har vi båda 2. Vi skiftar lite. Jag vill idag få tala med er om det jag kallar för Game Changer. Och en del av er som känner mig lite bättre vet att jag intresserar mig för vad man äter. Och jag har ju bytt diet för några år sedan. Och äter i princip bara vegansk mat. Och genom det försvann mina eksem och mina allergier minskade. Det var jättepositivt. Och det jag upptäckte i samband med de här bytena och började läsa på var ju att många människor, de lever i sitt liv som maten ska besvara livets djupaste fråga, nämligen mening. Alltså hälsa blir det som vi eftersträvar, att leva så länge vi kan blir målet, därför att när det tar slut så tar det slut. Och det var inte alls min motivation. För mig var det ju bara att jag blev inspirerad av lite andra kristna grupper som hade en faste period då de inte åt kött. För att tänka mer på Kristus, de skulle sakna köttet och tänka på att Kristus avstod mycket för att ge oss liv. Och då testade jag det och det funkade jättebra. I början tänkte jag väldigt mycket på Jesus då, för att jag saknade kött hela tiden. Så det var jättebra. Och sen upptäckte jag av en slump att jag blev bättre också i kroppen. Men det finns en mycket större game changer, spelförändring man kan vara med om i livet. Och som också löser själva dilemmat som många människor, och inte bara andra utan också oss, kan hamna i. En känsla av att man vill att livet ska fortsätta. Och det är att möta Jesus Kristus. Därför när vi tar emot honom tar vi också emot budskapet om evigt liv. Och då släpper också den dödsångest som en del människor kan kämpa med om att det kommer ta slut. Jag inser att det inte bara här och nu som jag måste uppleva kontinuerligt. Det finns något mycket större som jag har mött. Som Sylvester sa i mässans predikan, som det står i Bibeln, att hela världens skapelse kom till genom Jesus Kristus. Och det vill jag få tala med er om idag. Men innan vi börjar med liksom huvuddelen så kan ni få vända blad på predikobladet. Har ni inte fått något så finns det säkert flera bak. Och då ser ni att det står en vision högst upp. Och det är så att jag kommer under 3 söndagar, lite utspritt under våren, ha en utdragen serie där jag vill tala igenom med er, gå igenom våran kyrkas vision som lyder så här. Att Sörbykyrkan är en utrustande mötesplats för ett liv i Kristus. Det är själva huvudinriktningen på det vi tillsammans vill forma här och tro att vi framförallt är genom Jesus Kristus i helige ande. Men genom att upptäcka, och det betyder att lita på Kristus, växa. Som handlar om att få växa genom att vi får ära Kristus, tacka honom. Och genom det så förändrar han våra liv, det vill säga helgar han oss i honom. Och sista, och dela i ord och handling Jesus i vårt samhälle och våran värld. Det är den här kyrkans vision. Undrar du vad inriktningen är, så är det här vårt sätt att uttrycka det vi tror är varje kristen människas, varje församling, varje kyrkas, oavsett när i tidsrymden man har varit eller vart på denna planet man har befunnit sig, är kyrkans tidlösa uppdrag. Att få upptäcka att Jesus, han har sagt, tro på mig, kom till mig. Men han var också den som sa, följ mig, det kallar vi för växa. När vi följer Kristus så förnyar han vårt liv. Men när vi också mött honom så säger han också, berätta om mig. För andra människor. I ord och handling. Vi kan berätta genom att ge tid till andra människor. Visa kärlek, omtanke. Men också uttrycka att det finns ett hopp som stavas Jesus Kristus. Och idag vill jag få tala mer om själva grunden. Att få upptäcka att vårt liv, vår värld är mer än det vi ser. Att det finns en dimension, inte bara bortom oss men hos oss. Som tänds genom att Jesus Kristus får ta sin boning inom oss. Och att upptäcka honom handlar om att komma till att jag kan lita på Gud. Jag kan lita på honom. Nedanför så ser ni en cirkel som börjar med högst upp. Se, där får ut en pil. Inse, förstå och handla. Det kallas ibland för perceptionstrappan. Men jag tycker en cirkel är mycket, mycket trevligare i sammanhanget. Och det handlar om hur vi upptäcker en förändring i våra liv. Och den här cirkeln eller den här trappan används i alla möjliga sammanhang. För att komma till ett beslut. Idag vill jag få använda de stegen för att få övertyga dig som inte troende att Kristus är värd att lita på. Eller i alla fall att han är värd att utforska vidare. Och för dig som är kristen att få bli påmind. Men också genom de här olika punkterna som jag har. Så har du också fått idag en ordning kan man säga. Med några bibelord. Så om du vill och har möjlighet i något tillfälle. I närtid eller längre fram. Att berätta för någon annan om Jesus Kristus där du är. Det är det mest naturliga och vanliga sättet vi hör om Jesus. Någon berättar sådär. Så kan man gå igenom de här bibelorden. Jag har lagt ner 7-8 bibelord i en bra ordning. Som steg för steg förklarar vägen till frid. Så då får ni med den hem också. För att utrusta er till ett liv i Kristus. Se, inse, förstå och handla. Jag har en vän. Jag ska inte säga hans namn. Det skulle vara så pinsamt i sammanhanget. Men vi var studiekamrater tillsammans. Och sen så blev han tillsammans med en tjej. De är gifta nu. Trots det som jag ska berätta. Och hon var jättebra kompis med min fru då. Så i alla fall. Han hade ett studentrum. Där han bodde då under sina studieår. Och hans flickvän kommer dit ibland då. Och en dag så frågar hon. När brukar du tvätta dina lakan? Men när gör du det? Men vad menar du, sa hon. Vadå? Men alltså, du är alltid samma lakan. Varav han svarar. Vadå tvätta lakan? Han fick upp ögonen för någonting som han inte hade sett förut. Och det var hans första steg. Han såg någonting han inte hade sett tidigare. Då förklarade hon att man borde tvätta sina lakan varje vecka eller varannan vecka. Då började han inse konsekvensen av att inte göra det. Det är väldigt ohygieniskt. Då var jag tvungen att upptäcka steg nummer 3. Jag måste göra någonting. Han förstod. Jag måste agera. Och sedan så började han faktiskt att tvätta dem. I alla fall en gång. Jag vet inte. Han handlade. Och så här går processer till inom oss. Vi ser någonting. Vi inser någonting. Konsekvenserna av det. Vi förstår vad vi behöver göra. Och sedan så kommer den stora frågan. Det stora steget. Och det är steget att handla. Av de här 3-4 stegen så är det fjärde steget det absolut största, det som skapar den djupa förändringen. Om vi vänder blad tillbaka då så har vi kommit till den första punkten. Och som är C. Jesus, han sa så här, och bibelöversättningen som ni har idag är det som kallas för levande bibeln, för det är en mycket mer vardagligt språk i den. Och då står det så här, kom till mig, sa Jesus till människor, och ganska många människor lyssnade på honom. Kom till mig. Så ska jag ge vila åt alla som stapplar under tunga bördor. Kom till mig så ska jag ge vila åt alla som stapplar under tunga bördor. Och sen säger han, ta på er mitt ok, min börda. Och så kommer du märka att den är lätt. Och den är mild. Och då är ju en viktig fråga, vad är det som vi kämpar med för någonting? Vad är det för kamper som vi har? Och jag Jag tänkte vi kan försöka tillsammans och ni får gärna berätta. Vad är det för saker som människor generellt sett eller som du känner till att människor kämpar med? Har vi några idéer, några förslag? Eller två, va? Relation, ja. Tack Kristina. Per? Vad sa du? Mm. Prestationer, fler?
Stress.
Ytterligare? Vad sa du? Ångest? Ångest är ju stark oro för framtiden, enkelt uttryckt. Konstant skapar mycket negativ stress. Skuld. Och det är en insikt att man har gjort fel. Men vad gör man med det? Ja, bekräftelse. Där finns identitet. Känsla om jag duger. En känsla också av otillräcklighet. Döden kan vi också lägga till. Vi har väl aldrig levt så isolerade från döden som nu. Alltså den är lika vanlig. Men den hålls längre bort ifrån oss, tror vi. Tackar för det. Nu tar ju tavlan slut. Jag har skrivit ner här också upplevelsesökande. Det är en börda som jag tycker mig se att många människor kämpar med. En stark inre behov av att uppleva någonting i tristessen. Om det är att då sträckläsa eller sträcktitta på en serie och den är slut, tittar man på nästa. Det kan vara ett sånt. Droganvändningen som ökar överallt. Och då menar inte jag medicinska droger, men det kan vara det också som man inte vågar släppa. Och i våra gemenskap här, jag tror vi har absolut alla de här. Jag har varit präst här nu i snart 6 år. Och till slut så upptäcker man mycket. Det är många som söker hjälp. Och jag kan säga absolut. I vår församlingsgemenskap så kämpar vi med allting. Därför vi är vanliga människor. Och så. Det finns många fler saker. Vad kan man lägga till? Ja, men olika typer av beroenden, alltså tvångsbeteenden. Vare sig det att man måste sova med sin telefon i sängen. Eller den kanske alltid måste vara nåbar. Man kan ställa sig frågan varför. En del måste titta på väldigt mycket våld. En del måste ta till sig mycket pornografi. Man känner sig tvingad även fast man inte vill. Man är argare än vad man egentligen vill vara. Ilskan kan inte hantera olika svårigheter som man ställs inför. Och det blir som en börda. Absolut, ja. De glada nyheterna, det är att det finns en fortsättning efter att man ser de här bördorna. Och det är att vi kan få inse en situation som vi står i. Om man tittar på det här så verkar det som att listan blir längre. Jag vet inte hur det är mer, men jag har en kognitiv fråga jag jobbar med. Alltså jag tänker på. Och det är följande. Hur kommer det sig, ja, men på riktigt, att i en tid då kunskapen är skyhög. Vi vet så väldigt mycket om hur hjärnan fungerar. Vi upptäcker nya saker. Vi vet mycket om hur kroppen fungerar. Vi vet vad som skapar starka relationer. Vad som helar många problem. Det finns analyser från städer och problemområden över hela vår jord. Där man hittar lösningar som fungerar. Och mycket blir bättre. Men samtidigt så är det många av oss som både upplever och verkar som att se att listan blir längre och längre med problem. Och politiker går ut och säger helt häpnadsväckande saker för några år sedan och säger att det ska bli en samhällskollaps i Sverige. Att hela liksom systemet ska rasa, det ska bli anarki här. Vad är det som gör att människor talar så? Ja, vi måste inse vad det här leder till. Som min vän som upptäcker att ska man tvätta sina lakan? Det visste inte jag. Då undrar man hur han har vuxit upp. Säkert lite för curlad kanske. Ni ser bilden på apelsinen där. Jag tycker den är fantastisk. Jag ramlade på den i veckan här. Jag bara ser fram emot att försöka göra en sån hemma. Och den bilden här uttrycker ju det här liksom att men ibland måste man bara liksom ta sig samman och bära med sina problem själv. Det är ju ett svar man får. Men jag tror det finns ett annat svar. Tittar man på punkten inse här, så handlar det om att se konsekvenserna av det här. Och konsekvenserna är följande. Det finns stora svårigheter och någonting måste göras. Någonting måste göras. Många ser dem här, men man fortsätter ändå i sina problem. Man märker att jag har inte tid för mina barn. Jag har inte tid för det här. Mitt problem jag har i livet, det är destruktivt. Men man vet inte ens vad man ska göra vidare med det, så man stannar till och med där. Men om man försöker inse, så är det att det finns stora svårigheter. Något ni måste göra. Allt det här skapar ju så stora tyngder och bördor. I Bibeln står det så här i Romarbrevet 3, vers 23. Att alla har vi syndat. Det inbegriper ju både dig och mig. Och saknar den likhet med Gud som vi är skapade att ha. Och saknar den liknelse med Gud som vi är skapade att ha. Om vi försöker inse vår situation, så är Bibelns förklaring ganska rimlig, anser jag. I att förstå att hur kan det komma sig att vi, kunskapen om hur vi ska lösa problem ökar. Men problemen nästan ökar samtidigt också. Det är lite som att försöka laga någonting med fel verktyg. Tänk om det här stämmer. Att alla har syndat. Jo, de flesta håller med om att alla gör fel. Men alla har syndat. Men fortsättningen. Och saknar den likhet med Gud som vi är skapade att ha. Vad händer om man saknar en betydande ingrediens för att leva ett liv i frid? Hur i all sin dar ordnar man upp det då? Jag för min egen del är övertygad om att en mycket grundläggande orsak i att samhällsproblemen i allmänhet på någon form av metaplan breder ut sig beror på att man inte vill ha med den kristna tron att göra i samhällsnivå, så att säga. Därför i det tror jag finns det vi behöver för att få friden. Att västdelen av världen är en blommande fredsutopi, så att säga. På många håll att det är mycket bra. Det är jag övertygad om hör ihop med grunderna i den kristna tron. Men också på ett individplan. Vad gör man om det är så att jag saknar det som Gud har gett mig genom skapelsen? Bibeln berättar att Gud har skapat oss att vara lika honom. I första boken i Bibeln att vi är skapade till Guds avbild. Vi vandrade i gemenskap med dem. Det beskrivs att Gud, så att säga, vandrade i trädgården, i lustgården tillsammans med Adam och Eva. De hade en fullständig gemenskap. Syndafallet kommer in. Människan säger, vi vill inte ha din vägledning. Vi vill vägleda oss själva. Och följden av det blir katastrofalt. Hur löser man saker om man saknar? Jag tror man behöver inse det som Paulus skriver i Romarbrevet 6:23 som ni har framför er, att syndens lön är döden. Vad betyder det? Det betyder att följden av våran skuld och följden av bristningen med Gud, den är att vi har död omkring oss, både rent fysiskt att vi kommer att dö, men också att det blir som en död omkring våra liv i relationer som nämndes här, i prestationer. Vad är kopplingen i det? Men det handlar om att jag behöver få en annan människas bekräftelse så starkt att den människans bekräftelse styr mitt liv. Och då blir man ju styrd på ett sätt som inte alls skapar liv. Om jag tvingas bete mig på ett sätt på arbetet, klä mig på ett visst sätt, vara på ett visst sätt mot människor i min omgivning så att de ska tycka om mig, så att jag får vara med, så att jag får vara kvar. Det är ju inget liv i frihet. Det dödar mig från insidan och ut. Därför är jag konstant på tå. Jag kan inte bara liksom vila i ett här jag. Jag är konstant på tå. Beredd att på något vis kunna försvara mig. Eller anpassa mig. Och det leder ju till en inre död. Det är också så att Bibeln beskriver att Gud är liv. och om liksom själva livsnerven skärs av, då leder det ju till en förblödning till slut. Så beskriver Bibeln det, men den fortsätter. Och Guds gåva är evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Och det här är den viktigaste grundläggande frågan man behöver ställa sig själv. Kan det ligga någonting i det här? Därför om svaret är ja på den frågan, då växer ett intresse att hitta vägen till det. Men om man här är ointresserad, då spelar det ingen roll om fortsättningen. Men följ gärna med nu i tankegången ett tag till. För jag tror att det här är avgörande. Jag tror att vi behöver inse att vi behöver Gud. Punkt nummer två, förstå. Det är att se vad det är vi behöver att göra. Ni ser en bild på en cirkel och en figur där som har ett fyrkantigt block. Som ser väldigt konfunderad ut. Och små barn kan få som en av sina första leksaker när de är kanske 1-2 år. En liten box från Brio. Där det är 4 klossar, en fyrkantig, en rund, en triangel och sen någon ytterligare, någon rektangel kanske, jag vet inte. Och sen 4 klossar, sen ska man bara stoppa in. Och de sitter där och de kämpar, de trycker triangeln in i fyrkanten och det går inte. De försöker få en ringen i det andra, de kämpar, de blir jättearga. Och tänk om det är så med många andra frågor. Av de här sakerna som nämndes här. Relationer, prestation, stress, ångest, skuld, bekräftelse, döden. Upplevelsesökandet. Att jag har någonting som jag vill passa in. För att det ska bli helt. Och det, jag får liksom inte till det. Och vad blir följden då? Ja, den blir ju ett överdrivet behov av bekräftelse. Är det någon annan som också har det här problemet? Ja, men då är det bara du och jag. Men hoppas ingen annan säger att jag kämpar med det här. För det, och det skapar ju också ångest. Ju äldre man blir, ju närmare målsnöret kommer man ju, tror man i alla fall. Men vi vet ju ingenting om hur länge vi lever. Den första frågan jag har under den här punkten är att kan vi lösa detta? Kan vi lösa detta? Om svaret på den frågan är ja, då är det positivt. Om svaret på den frågan är nej, då är det väldigt pessimistiskt. Och jag tror att svaret är nej på den frågan. Det går inte att lösa pusslet utan rätt pusselbitar för att få ihop det. Man kan komma ganska långt. Och den här lilla figuren är stark. Kan den säkert kanske få in första hörnen och hämta en slägga och slå in den. Och det är det vi säger liksom, att människor som är superstarka, de liksom, men tar det själv samman och det hänger på det liksom. Levi Petrus, en stor känd kristen ledare under 1900-talet. Han hade ett stort socialt hjälparbete också för människor. Delade ut mycket kläder och mat och rehabilitering. Det heter i LP-stiftelsen en del känner till. Går tillbaka på honom. Han sa så här. Den sociala nöden, politiska förvecklingarna, de bottnar i människohjärtats synd. Han har spenderat sitt liv att hjälpa människor. Han arbetade med politiker också. Han grundade Kristdemokratiska partiet, KD. Han var både man hög och låg. Hans slutsats var att den sociala nöden, det minsta, mest basala, upp till det absolut största som kan leda till krig och konflikt, det hör ihop med en enda sak. Människohjärtats synd. Den individuella människans relation med Herren. Paulus skriver i Romarbrevet 5, vers 8. Att Gud bevisade, eller visade, sin stora kärlek till oss. Genom att sända Kristus att dö för oss. Medan vi fortfarande var syndare. Frågan som finns i det här är att varför skulle Gud sända sin son till att dö för oss om det inte var nödvändigt? Det är ju liksom själva grundfrågan här. Jo, därför att vi inte kan hela oss själva. Det går inte. Vi kan åstadkomma väldigt mycket. I somras så var det ju 50 år sedan som den första månlandningen ägde rum. Och det var ju två människor som var uppe i den här raketen. Det var ett projektarbete med många tusentals människor. Men det var Neil Armstrong och Buzz Aldrin. Buzz då, som hade ju alla möjliga utbildningar. Det han började sin vandring med innan de lämnade rymdkapseln och gick ut på månens yta som människans första steg där, det var ju att fira nattvard. Han hade tagit med sig ett nattvardskit från jorden med vin och bröd. Och han tackade Gud för all ära till honom. Vi kan åstadkomma så stora saker. Men han visste att grunden till allt det goda, det är mitt liv tillsammans med Kristus. Det tål att tänkas på. Det tål också att tänkas på, vad har du för vision för livet? För när man säger så här då, kan jag lösa detta? Kan jag hantera mitt liv? Ja, jo, det är klart jag kan. Det finns ju mängder av människor i hela historien och människor omkring dig och mig som inte är kristna, naturligtvis. Och som lever ett bra liv. Och frågan är ju bara då, vad är det du siktar på? Vad är målet? Vad är det du, när jag säger att du inte kan lösa det här själva, vad är det för någonting? Och många människor lever med en ganska låg förväntan. Man vill ha ett hyfsat trevligt liv, lagom socialt umgänge, gärna bo lite bättre kontinuerligt och ha tillräckligt pengar så man kan ha lite kul när man är pensionär. Det är, och sen så någonstans är det här att fungera. Det är väldigt många människors livsdröm. Men ärligt talat, då skulle inte problemen vara så stora i samhället om det, för de allra flesta befinner sig någonstans där. Varför ökar ju då de här grejerna? Om det var. Vi siktar ju på någonting högre. Vi siktar på att leva i fullständig gemenskap med Gud. Vi siktar efter frid. Efter levande frid. Efter ett levande hopp som går igenom mörker. Jag hade en väldigt tuff höst i höstas. En del av er vet lite mer. Jag var här väldigt lite. Bara två gånger tror jag på hela hösten. Jag var tvungen att gå igenom en ganska stor inre personlig själslig kamp. Det största mörket jag har haft på i alla fall 10 år, kanske 15. Jag skulle i efterhand kanske kunna säga att jag har inte riktigt tillräckligt bra perspektiven. Men det kan vara en av mina livs största kamper jag hade under hösten. Det var oerhört tufft för mig. Men vad underbart att veta att jag kunde i det vila i den levande Gudens armar. Det var inte jag mot världen. Det var jag i honom, han i mig, och han var min läkare. Och han är min läkare. Och han är den som har en väg framåt för mig. Mina böner var ganska mycket en dag till. Okej? Mitt mål var inte att komma igenom det, utan att leva i gemenskap med Gud. Och det skapar förändring på sätt som man inte känner till innan man har tagit emot Jesus Kristus och lagt sitt liv i hans händer. Det går liksom inte att förklara hur det är att åka på ett par carvingskivor i skidbacken innan man har gjort det. Alltså, du kan inte beskriva fullt ut hur någonting är innan man har varit med om det. Paulus skriver i Efesierbrevet 2 när han förklarar för nykristna människor att genom hans nåd, Jesu Kristi nåd, är ni frälsta, räddade, befriade från oket, det betyder, därför att ni tror på Kristus. Och er tro kommer inte genom egna ansträngningar, det är en gåva från Gud. Frälsningen är nämligen inte en belöning för det goda vi har gjort. Det är inte en belöning för det goda vi har gjort. Och det är inte heller en kamp. Så den viktigaste frågan som jag nämnde tidigare är att vill man ens gå vidare? Och vill du gå vidare så är den bästa bönen följande. Herre, uppenbara för dig din väg för mig. Visa för mig vem du är. Låt mig få lära känna dig. Låt mig få växa i tillit och tro till dig. Låt mig förstå vad din väg till ett liv i frid ser ut. där jag inte möter det här på egen hand, exempelvis. För alla möter det här. Det är en del av livet, liksom. Det är en fullständig vila. Och därför har jag skrivit, vad kan jag göra? Det är den frågan vi lär oss att ställa oss hela livet. Vad ska jag göra för att få löneförhöjning? Vad ska jag göra för att få bättre betyg? Vad ska jag göra för att du inte ska lämna mig? Vad ska jag göra så jag får vara med? Det är den grundläggande frågan som vi har fått uppfostras med och som ligger liksom i oss sen syndafallet. En alternativ fråga, det är följande. Vad behöver jag ta emot? Vad behöver jag ta emot? För vad ska jag göra bygger på att du har allting. Och det gäller bara att få ihop verktygslådan och så grejer du det. Men om frågan är tvärtom. Vad behöver jag ta emot? Är det någonting du saknar som du behöver? Och det vänder upp och ner på många människors spelplan. Men där ligger en väg till en stor förändring. Som är mycket, mycket större förändring än att börja äta vegansk mat. Jag har en bild som vi ska få lägga upp. Och från det Sixtinska kapellet som kallas för Adams skapelse. En del av er kanske sett en live i Rom. Och det är Adam till vänster och så ser Gud fadern till höger. Och fadern som sträcker sig ner mot Adam. Och det här konstverket är ju helt otroligt fantastiskt av många aspekter. Idag vill jag att ni kollar på avståndet mellan fingrarna på Adam och på Gud fadern. Det verkar som att när konstnärerna målar teckningen så har han visat en Gud som aktivt sträcker sig in i skapelsen. Jag vill vara med dig. Jag vill vara din helare. Jag vill vara din vän. Jag vill vara ditt hopp, eller din familjs hopp, när mörkret råder och betrycker. Jag sträcker mig aktivt mot dig, men jag kommer inte våldföra mig på dig. Jag kommer inte överfalla dig. Jag lämnar ett utrymme, om än litet, för dig att sträcka ut dig och ta emot mig. Jag har lagt in en bild på Neil Armstrong när han tar sina första steg på månens yta. Han sa de berömda orden att one small step for man and one giant leap for mankind. Och att bli kristen, att ta emot Jesus, det är ett mycket litet steg. Det är ett samtal med Gud i ditt inre. Säg, Herre, jag vill få ta emot dig. Jag vill få lära känna dig. Det är så lätt gjort. Men det lilla skapar en enorm förvandling och förändring. Men handlingen är det stora steget. Det finns många som vet om att man borde göra en budget. Jag ser att pengarna inte riktigt är så mycket som jag skulle vilja i slutet av månaden. Jag förstår att något är inte riktigt rätt här. Jag begriper att jag borde göra en budget och sammanställa mina utgifter och inkomster och liksom se till att utgifterna är lägre än inkomsterna. Men sen ska man sätta sig vid Excel-arket, ta fram sina fakturor, göra sin plus- och minuslista på sina pengar. Och sen ska man välja att göra en prioritering så att det blir så i slutändan också. Och nu är det många som börjar le som vet att jag borde också göra en budget. Jag vet, de har sagt det länge, men jag vet. Det är det som är det stora steget. Det kanske finns ett ännu större steg och det kanske är att aktivt följa budgeten också. Men vi har också en budget över våra liv. Vi har dagar att ta tillvara på här. Är de tänkta att leva under mörker och förtryck och missmod och oro? Absolut inte. Varför är det så? Ja, vi är skilda från Gud, säger Bibeln. Ja, men hur ska jag hela den här relationen då? Du vet, han sträcker sig mot dig. Han vill bara få ta din hand. Och sen kommer han leda dig, inte ut bara bort från allt mörker, men också, men framförallt igenom det. Och till andra som har mörker så att de kan få ljus också in där. Och det här är någonting mycket gott. Och Jesus, han har berättat för oss i Johannes evangeliet. Åt alla som tog emot honom. Där har han ordet ta emot. Åt alla, inbegriper också dig och din granne och din vän. Och, människor omkring dig, gav han rätt att bli Guds barn. Gav han rätt att bli Guds barn. Och så fortsätter det. Allt de behövde göra var att lita på att han kunde frälsa dem. Allt de behövde göra var att lita på att han kunde frälsa dem. Vi har lärt oss mycket om hur vi ska rädda oss själva. Och jag talar inte emot stöd för man får från andra sammanhang. Under min mörka tid har jag haft både samtal och stöd på många, många olika sätt från olika delar av samhället. Men djupast sett, det som skapar förändringen till en helt ny nivå, är Herren Jesus Kristus. Och Johannes, Jesus nära lärjunge, han säger så här på ålderns höst, att vi litar naturligtvis på att Gud lyssnar på oss när vi ber honom om något som överensstämmer med hans vilja. Och det absolut djupaste som överensstämmer med hans vilja, det är bara att få välsigna dig, att göra gott emot dig. Vi har inte en gudstjänst framförallt för att vi ska tjäna Gud som vi lätt tror, utan för att vi har en gudstjänst som betyder Guds tjänst. Gud tjänar dig. Han välsignar dig. Gud behöver inte någonting från dig. Han vill ge till dig. Det kan skapa på sikt eller snabbt en glädje som gör att du vill, så att säga, ge någonting tillbaka. Och det är jättekul för oss att få uppleva det. Men det, han vill ge. Han älskar att få ge. Hopp. Om jag kan inte stå ut med den människan längre. Jag kan inte förlåta den här personen. Du förstår inte vad han har gjort. Nej, men Gud vill ge kraft att förlåta. Han vill ge hopp att kunna göra det. Eller vad det nu kan tänkas vara. Och vad är då handlingen i det här? Paulus skriver, han fick förklara. Om du öppnar munnen och bekänner att Jesus är Herre och litar på att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst. Det är genom denna tro som en människa blir frikänd inför Gud. Då kan vi stryka den här skulden. Vi blir frikänd inför Gud. Och genom att bekänna sin tro i ord blir hon frälst. Gud är en god Gud. Han har omsorg om dig. Och som avslutningsvis vill jag bara få säga att du väljer väg. Ni ser en korsning här. Ibland hamnar man nästan korsningen. Man undrar, ska jag gå höger, vänster? Det Jonas har sagt nu. Tänk om det ligger någonting i det. Nej, jag vet inte. Jag vill bara uppmuntra. Du bestämmer. Och så vet man inte vart man ska göra. Och då vill jag i det få säga följande. När man står i en korsväg, kom ihåg att det finns en korsväg. En korsmärkt väg. Och det är Jesu Kristi väg. Jesus sa så här att den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Men han har berättat precis vilken den är. Att leva med Kristus är det bästa man kan göra. Är det svårt? Nej. Tycker andra människor att man är konstig ibland? Ja, det är absolut. Har de rätt? Nej. Att vara kristen är inte svårt. Att vara älskad är inte svårt. Är man ovan vid det krävs ett helande. Men det åstadkommer den helige goda anden i ditt liv allt eftersom. Det är bara en glädjefil full väg. Och Jesus sa så här själv. Alla som tror på Guds son och talar om sig själv har evigt liv. Fruktan för döden kommer att försvinna när du tar emot Kristus. Karriärsstressen kommer att brytas när du tar emot Kristus. För du inser att även om du lever här i 80, 90, 100 år så är det en försvinnande liten del av en evighet. Du behöver inte längre prestera och visa jag var någonting här på jorden. Jag har skrivit några böcker. Jag har fått ganska många bra delningar på Facebook. Ärligt talat, det är ju så. Vi kan ju ha det som vår dagliga livspoäng. Liksom. Du inser att jag behöver inte längre visa vem jag är. Jag behöver inte proklamera med några uttryck eller speciella kläder för att han är den som visar vem jag är. Och hans kärlek är så hög så den överkommer alla brister. Alla som tror på Guds son har evigt liv. Den som inte tror och lyder honom kommer aldrig att se himlen. Det har varit november nu i Sverige i 3 månader, eller hur? Så när solen spricker upp som den gjort nu, då tänker man, vilken underbar himmel. Bibeln berättar att utan Kristus, då ser du inte himlen. Jo, men alltså, jag ser ju de här jättevackra molnen. Vad menar du? Jag ser det ljust. Och... ja, men du har inte sett himlen. Ja, vadå? Ja, du vet inte vad himlen är. Så hur kan du ens sakna den? Men då så börjar Bibeln försöka säga saker till oss. Väcka en längtan. Tänk om det finns en himmel. Och du känner ju någonstans inombords. Jag längtar faktiskt efter en himmel. Jesus säger, kan jag få visa dig vägen till livet? Och då känner du, det där längtar jag efter. Det där vill jag ha. Någonstans någonting har väckts inom dig. Och så öppnas det upp en helt ny rymd. Och då vet du i svårigheter också, när molnen hägrar över ditt liv, att det finns en himmel. Utan Guds vrede, står det, drabbar dem. Och därför så vill jag få sammanfatta med att se, inse och förstå, men också handla. Amen. Jag har en bön på baksidan, en överlåtelsebön, som du gärna får stämma in i. Och gör du det, så alla ni som är kristna får gärna vara med och be, så vi får lite ljud i lokalen och trygghet. Så. Men om du tvekar över din frälsning, är det här helt nytt för dig, men du längtar efter detta nu, så behöver du inte vänta. Det handlar inte om kunskap, det handlar om en relation. När jag mötte Sara första gången, då visste jag ingenting om henne. Men jag förstod när jag cyklade hem den kvällen. Jag var inte ens kär i henne då. Men hon kommer förändra mitt liv. Så kanske det också är just nu. Någonting är på gång. Stäm in då i den här bönen. Du får gärna ta kontakt med efteråt sen, så vi kan få supporta dig vidare. Och kom gärna på tisdag också, så får du veta mer. Men vi ber tillsammans. Herre Jesus Kristus, jag är ledsen över de saker jag gjort fel i mitt liv. Jag tar en stunds tystnad. Du kan be om förlåtelse för sådant som ditt samvete påminner dig om just nu. Jag ber dig, förlåt mig. Jag vänder mig nu bort från allt som jag vet är fel. Tack för att du dog på korset för mig, så att jag kan bli förlåten och fri. Tack att du erbjuder mig förlåtelse och din ande som gåva. Jag tar nu emot dig och dessa gåvor. Jag ber, kom in i mitt liv genom din helige ande. Tack Jesus att du är med mig för alltid. Amen.